få vara, ja, här är jag ju ofta, men att få stå här också. Och extra roligt att ni är här. Jag blev jätteberörd av det ni hade att berätta. Och extra roligt är att idag ska jag predika över en text ifrån Apostlärningarnas första kapitel som just handlar om att vara sänd till jordens yttersta gräns. Det passar så bra in. Mongoliet är ju så långt bort så att det, för oss är det som jordens yttersta gräns. Jag läser ifrån Apostlärningarna 1:1-11. Och det här är en text som hör ihop med Kristi himmelsfärdshelgen som det nu är. Och vi följer ju kyrkåret nu, så det är därför det är den texten. I min första bok, ärade Theophilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen. Sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade: Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just då som ni har sett honom fara upp till himlen. När jag förberett den här predikan så har jag försökt att tänka mig in lite i lärjungarnas situation. De lever ju minst sagt i en väldigt, väldigt omvälvande tid. Under ungefär 3 år så har de vandrat tillsammans med Jesus. Jesus har kallat dem liksom ut från sitt sammanhang, från sina specifika yrken och in i en väldigt speciell situation där han tar dem till sig som lärjungar, låter dem följa med, låter dem lyssna till undervisning, låter dem se när han gör under, när han möter människor. Förmodligen så har Jesus förbryllat lärjungarna många gånger och väckt massa frågor och på olika sätt ifrågasatt mycket av det som de haft med sig innan. Och successivt så har en tro på att Jesus är den Messias som de har väntat på vuxit fram. Han är inte vem som helst, han är inte bara en profet. Han är Messias. Han är den de väntat på. Men så dör Jesus. Och alla deras förväntningar bara totalt grusas. Det är inte bara att de blir av med en vän, utan deras förhoppningar blir ju också helt grusade, som sagt. Men medan de fortfarande är liksom mitt uppe i chocken av det, så uppstår ju Jesus igen. Det är ju påskens budskap. Och det är faktiskt bara en dryg månad sedan som påsken var vid det här tillfället som vi är nu vid Kristi himmelsfärd. Så att från liksom förtvivlan och tillbaka till hopp, och sen håller det på, blir det en ny situation. Och Jesus är ju samma person som innan, men samtidigt så har förutsättningarna blivit väldigt annorlunda. Han verkar kunna dyka upp lite var som helst och gå genom väggar. Ja, men sådär. Det är inte samma, det är inte på samma sätt som innan. Så det här måste ha varit en väldigt omvälvande tid. Och nu så ska Jesus lämna dem. Alltså, Jesus, människan som har gått bredvid dem, ska lämna dem rent fysiskt. Om jag hade varit lärjunge så hade jag nog velat så här, hålla kvar lite i Jesus. Var, kan du inte stanna ett tag nu? Du skrämde oss så. Nu vill vi få ha dig kvar ett tag. Så hade nog jag reagerat. Det står inte så mycket i texten om hur lärjungarna känner. Men det finns i texten antydan till att det finns en otålighet. Så här står det. Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? De vill veta om det är dags nu. Om Jesus nu är den här Messias så tänker de sig att han ska, som sagt, återupprätta Israel. Israel är ju vid den här tiden ockuperat av Rom och egentligen ingen egen stat. Och de tänker sig att när Messias kommer, då ska Israel bli återupprättat. Och den liksom, tid som var när kung David levde där med ett stort rike, att det ska komma tillbaka. Och så ska alla andra folken på något sätt böja sig under eller förhålla sig till Israel. Att, ja. Men vad säger Jesus till lärjungarna då? Jesus säger, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som fadern i sin makt har fastställt. Han ber liksom lärjungarna att släppa kontrollen. Och Jesus svarade ju heller inte riktigt nej på frågan att så här, har stunden nu kommit? Han sa inte, ja, stunden är här. Och han sa inte, nej, ni får vänta längre. För att sanningen är ju någonstans mitt emellan att Guds rike har kommit, men det var inte på ett sånt sätt som lärjungarna förväntade sig. Det var inte för att upprätta Israel som kungarike som Messias kom. Ur en aspekt så har ju faktiskt tiden kommit för Gud att upprätta sitt rike genom Jesus. Det sker inte genom nationen Israel, utan det sker genom Guds folk, kyrkan. Det börjar med, såklart, med Jesu verk på korset, uppståndelsen. Det är ett brott i historien. Det är en unik händelse som verkligen gör att Guds rike bryter in på ett väldigt speciellt sätt. Och samtidigt som det är så ser vi inte Guds rike i sin fullhet. Vi lever nu, precis som lärjungarna vid det här tillfället gjorde, i en tid där vi å ena sidan ser Guds rike bli mer och mer verklighet, och å andra sidan inte ser det fullt ut. Så Jesus säger inte till lärjungarna att de har fel. Men Jesus säger till lärjungarna att släppa kontrollen. Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Ibland kan jag vara som lärjungarna. Fast inte så att jag hoppas på nationen Israel. Men att jag hoppas att Guds rike i sin fullhet ska bli verklighet här och nu. Och jag vill inte att det ska fortgå längre. Alla de lidanden och grymheter som finns. Jag skulle vilja att Guds rike verkligen bröt in totalt. Men det är inte min sak att avgöra. Det är inte jag som har kontrollen. Och det är inte vi som kyrka som har kontrollen över liksom, historiens skeende. Det är Jesus som är herre över allting. Det är för övrigt vad säger man, temat för dagen. Ja, i kyrkoåret, herre över allting. Men det är inte vi som är herre över allting. Det är Jesus. Och det kan vara frustrerande för att det är någon annan som är herre över allt. Det betyder också att vi inte är det. Och ibland så vill vi ha kontrollen. Ofta. Ett exempel på vad viljan att kontrollera kan göra är våldet. Oftast så tar vi till våld, och då menar jag inte kanske jag personligen, utan i allmänhet, att våld är någonting som tas till för att kontrollera någonting. Att det sker någonting hemskt, och för att bemästra det så vill man använda våld och därigenom styra världens skeende. Ja, men, som det som händer till exempel med ISIS eller terrorism överhuvudtaget. Att en respons på det är att man vill få stopp på det. Och då tillgripa alla metoder möjliga för att göra det. För att liksom kontrollera. Jag lägger mig inte riktigt i så här, vilka åtgärder som kan behöva göras på en statsnivå. Men som kristna och som kyrka så är vi kallade att leva utan kontroll över de här sakerna, men som trogna vittnen till Guds rike. Ett annat exempel på saker som är svåra att kontrollera och som vi gärna vill ha kontroll över är det här med klimatet. Att vi just nu är i en tid då vi kanske, ja, vi riskerar att släppa ut så mycket koldioxid att vi skadar jorden permanent, så att det kommer bli en klimatkatastrof om kanske 50 eller 100 år. Och som vi då inte kommer kunna göra något åt. Och det kan vara jättefrustrerande att veta om det här, men att inte kunna kontrollera hur det ska sluta. Men ytterst sett, som kyrka, så måste vi tro att jorden, att världen vilar i Guds hand. Och att det finns en Gud som kommer att gripa in och som kommer att se till att det blir ett rätt slut. Att leva utan kontroll betyder inte att leva ansvarslöst. Det betyder att vi ska ta ansvar för rätt saker. Vi kan inte kontrollera de stora skeendena, men vi kan inte ignorera så det uppdrag vi har fått från Gud. Så om vi tar exemplet med klimatet, så har vi fått ett uppdrag att vårda skapelsen. Och där kan vi inte backa ifrån för att vi inte kan kontrollera hela skeendet. Utan vi kallade att vara trogna. Och i exemplet med våld så är vi kallade att skapa fred. Det ingår i, liksom, ja, men i den kristna kallelsen att vara en som kommer med fred. Och att ja, på olika sätt bidra till försoning. Så vi ska inte smita undan ansvar, men vi behöver ta ansvar för rätt saker. Att befinna oss i Jesu närhet och låta oss formas till hans likhet. Vi behöver inte ta ansvar för exakt hur Guds rike ska bryta fram i sin helhet och hur ondskan en gång ska besegras. Det finns en teolog som heter Stanley Hauerwas som säger så här. Följaktligen innebär att leva utan kontroll att vi inte tror att vår uppgift som kristna är att få historien att sluta rätt. Kristna människors uppgift är inte att försöka kontrollera historien, utan att visa trohet mot det sätt att leva som hör till det fredliga riket. Så vi behöver inte kontrollera hela historiens skeende, men det finns andra saker som vi som gemenskap kan göra istället. Den här Kristi himmelsfärdstexten, den hänger väldigt nära ihop med sändningen. Att Jesus sänder sina lärjungar ut att vara vittnen. Jag la upp det ganska tydligt i början som att Jesus liksom tar avsked av lärjungarna och lämnar dem. Men det är också så att Jesus lämnar rent fysiskt för att kunna vara närvarande på ett annat sätt. Så att Jesus rörelsen inte bara blir en lokal händelse i Galileen och Judeen, utan blir en rörelse som sprider sig till hela världen. Står så här: ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Jesus behövde lämna i fysisk form för att på ett annat sätt kunna vara närvarande överallt. Nästa vecka så är det ju pingst. Och pingst handlar ju om hur den heliga ande kommer. Och den heliga ande är liksom inte en B-version av det de har haft tidigare, av när Jesus har gått bredvid dem. Det är inte så här, ja men nu var Jesus tvungen att sticka, men vi får nöja oss med anden. Utan anden är ju Gud själv som är närvarande. Och i en treenig förståelse av det så är ju också Kristus närvarande genom anden. Att Jesus lämnar lärjungarna på Kristi himmelsfärd innebär ju också att han kommer till oss. I avskedstalet i Johannes evangeliet, i Johannes 14, så står det så här: om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Och här: jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid, sedan ser världen mig inte längre, men ni ska se mig, eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Ja, det blir väldigt många ord, men Jesus säger, jag ska komma till er. Och det säger han i samma vers som han pratar om anden. Både i Matteus, Markus och Lukas, och i den här texten ur apostlärningarna som är skriven av Lukas, så ligger sändningen av lärjungarna väldigt nära Kristi himmelsfärd. Där på något sätt slutet på ett sätt på en era. För att nu kommer inte Jesus att vara kvar rent fysiskt. Och det är början på en ny era när det är lärjungarnas uppgift att ta evangeliet vidare, att vittna om vad som hänt med Jesus, att vittna om Guds rike. Men det är inte en tid, alltså det är inte Jesu era som tar slut, utan det är Jesu verk som fortsätter genom lärjungarna. Tom Wright föreslår att apostlagärningarna egentligen borde heta någonting i stil med typ Jesu gärningar 2, eller fortsättningen på Jesu gärningar, istället för att det är apostlarnas gärningar. Ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni ska vittna om mig, står det. Det är samma sändning som lärjungarna fick för 2000 år sedan som gäller oss idag. Vi är en fortsättning på den rörelsen. Att Magnus och Maria reste till Mongoliet är en fortsättning på det. Men vi är alla sända. Alla som är lärjungar till Jesus är sända till den här världen. Det kan röra sig om att om på våra arbetsplatser, om vi pluggar eller där vi möter människor överhuvudtaget. Att på olika sätt vittna om Guds rike. Ibland handlar det om att vittna, att berätta evangeliet. att förmedla vem Jesus är och vad Jesus har gjort. Och ofta handlar det om att med våra liv och med våra handlingar visa hur dant Guds rike är. På det sättet vittna om Jesus. När vi sänds så ska vi få kraft. Och när vi går så kommer kraften också bli så mycket tydligare. Det är så också att om vi söker oss närmare Gud så kommer vi längta mer efter att gå ut i världen. Alltså att följa sändningen. För att Guds hjärta, Gud har på sitt hjärta människor som inte känner honom. Människor som är svaga och utsatta. Människor som behöver vår hjälp på olika sätt. Så när vi närmar oss Guds hjärta så kommer vi närma oss också andra människor. Och det är även åt andra hållet. Att när vi söker oss till människor som behöver vår hjälp. När vi berättar om Jesus. När vi på olika sätt följer sändningen så kommer Guds närvaro att bli tydlig för oss. Så de förstärker varandra. Att hålla sig nära Gud och att gå ut till de behövande. Och de behövande kan ju egentligen vara vem som helst. Men också i den här sändningen så är det tydligt att vi som kristna måste lära oss att leva utan kontroll. För att vi kan inte avgöra vem som tar emot budskapet. Om vi berättar om Jesus så kan inte vi bestämma att den som lyssnar ska ta emot det. Självklart så kan man göra försöka att förmedla saker på ett bra sätt. Men det är ändå inte våran makt att avgöra vem som lyssnar. Och även med den här sändningen till de svaga och utsatta som handlar om att hjälpa de som behöver. Även där så får vi lära oss att det inte alltid världen uppskattar det vi gör. Just nu så lever vi i en tid där en hel del saker som vi som kristna tycker är goda föraktas och ses ner på. Till exempel att skänka en slant till en tiggare. Att se den som sitter och tigger i ögonen och försöka vara vänlig. En del människor tycker att det bästa är att ignorera dem. Därför att man inte ska underhålla en dålig struktur eller så. För oss är det självklart att känna igen Jesus i dessa minsta. Men världen kommer inte alltid att tycka om det vi gör när vi är sända till den. Och lite på samma sätt är det i flyktingfrågan. En del får det att framstå som att det mest goda att göra är att stänga igen gränserna. För att då kan vi göra ett bättre mottagande här. Men som kristen så är jag övertygad om att vi inte kan stänga människors lidande ute. Vi är kallade att komma med Guds kärlek till de svaga och de utsatta. Och till de hör flyktingarna. Och här återigen så kan det växa en sån frustration att jag vill vara med och bestämma hur Sverige ska göra här. Jag tycker inte att det är rätt som Sverige gör nu. Och det gör jag verkligen inte. Jag tycker att det är fel. Men som kristen så är jag inte främst kallad att se till att staten gör vad den ska. Utan jag är främst kallad att vara ett troget vittne och vara del av en kyrka som är ett troget vittnesbörd till Guds rike. Och här välkomnar vi främlingen. Ja. Jag tror man får inte blanda ihop det med att vi ska inte dra oss undan världen och leva någon slags ideal tillvaro för oss själva som kyrka. Det är inte det jag menar. Utan som kyrka kan vi verkligen vara en profetisk röst som visar på sanningen. Men vår primära uppgift är inte att få staten att ändra sig. Utan att vara trogna vittnen till den berättelse som börjar med Jesus. Som handlar om Jesus. När vi kan bejaka vår specifika uppgift i den här världen, att vara vittnen, så är vi ofta mer trogna Guds rike än om vi försöker tillgripa alla möjliga medel för att förändra utgången på de här stora skeenden. Men det här kräver tro. För att vi behöver tro att det finns en Gud som faktiskt har makten i sina händer. Vi behöver tro att när vi inte kan kontrollera de här skeendena så finns det en som kan det. Det finns en som har en plan för den här världens upprättelse. En som har en plan för hur lidandet ska ta slut. Hur rättfärdighet och rättvisa ska få råda. Jag håller på att läsa en bok just nu som heter Efter Kristus. Att följa Jesus med hjälp av Didache, som är den väldigt tidig, det är den tidigaste texten utanför Nya Testamentet som användes av de kristna, de första kristna. Och i den här boken så kommer det också lite personliga berättelser från författarna. Och jag ska läsa ett litet stycke därifrån. I arbetet för Guds rike är det lätt att tappa modet. Jag minns en gång då vi länge arbetat för några flyktingar från Afghanistan för att de skulle få stanna i Sverige. De riskerade att bli dödade om de skickades tillbaka. Inget hade hjälpt och nu satt de i förvar hos polisen. Vi stod utanför det här förvaret och försökte blockera vägen för transporten till flygplatsen. Men polisen hade flera hästar och var dubbelt så många som oss. Vi hade inte en chans. Vi blev helt enkelt bortburna. När vi sedan stod där fasthållna såg vi bussen med våra afghanska vänner köra förbi. Vi såg dem titta på oss genom fönstret. Både vi och de grät. Sen släppte polisen oss, packade ihop sitt och for därifrån. Några av dem gratulerade varandra till en lyckad transport. Jag minns hur jag där och då tvivlade på Guds rikes verklighet. Den kändes inte nära alls utan snarare långt, långt borta. Vi hade misslyckats trots församlingens förböner och våra försök att aktivt stå i vägen. Vi såg inte då att Guds rike segrade. Vi såg inte att Jesus var Herre. Trots det fortsätter vi att längta, be och kämpa. För hoppet överger oss inte. Hoppet som säger att det är Gud som bär historien i sina händer och inte vi. Det hoppet är sant oavsett om jag tror på det eller inte. Om Jesus har besegrat döden, störtat makterna och rivit murarna mellan människor kan inga nationsgränser i världen stänga detta rike ute i det långa loppet. Att hoppas är inte att fly bort från den här världen. Det hjälper oss att stå ut här och nu, trots att riket ännu inte kommit helt och fullt. Det är Gud som bär historien i sina händer och inte vi. Det är ett hopp som vi kan leva med och det är en kraft till handling. Vi ber.